Nej, men det här e-sportavsnittet, då var ju ni tre av Lukas med också. Eller vi tre av Lukas. Det var ju vi tre av Lukas som gjorde
det. Fan. Du sa ju ett bra loop redan.
Hej och hjärtligt välkomna till Spelcirkeln.
Tack.
Podden som handlar om att prata spel. Med mig idag har jag Alex.
Tjena, tjena.
Och Leo.
Hej, hej.
Själv heter jag Oliver Boson. Och jag vill bara säga att vi är sponsrade av Bottle Shop. Något vi tyvärr glömde att säga förra podden.
Ja, det var riktigt pinsamt. Det ligger på mig alltså.
Vi vill be om ursäkt för Bottle Shop och hoppas att vi fortfarande får vara sponsrade av dem.
Ja.
Jag dricker lite folköl därifrån just nu. En belgisk vitt med apelsinskal och korianderfrön. Men det är god. Tyvärr kan man inte spela tv-spel på Bottle Shop just nu. Men det är något som kommer lösas under hösten. Jag kommer med mer information om det. Målet är att kunna ha tv-spelsturneringar där igen.
Ja.
För det var kul att ha det, eller hur?
Mm-hmm. Det var ett tag sedan vi hade det nu.
Det var väldigt länge sedan.
Vi kunde ha det i alla fall något tillfälle. Förut körde vi väl en gång i månaden så där hela förra hösten.
Ja, exakt.
Men sen mattades det av och efter Pokémon Stadium gav vi upp, tror jag. Jag vet inte varför.
Nej, det dog ut lite av olika anledningar och sen kom sommaren. Men vi tänkte dra igång det igen sen.
Det låter bra tycker jag. Mm. Någon kväll liksom.
Ja, något klassiskt spel, något som många kan spela liksom.
Vi funderade på att ha en om eller med Super Smash Bros. Melee. Men det är så många som är så himla bra på det spelet.
Ja.
Och jag vet att när vi hade turnering med Super Smash Bros, det första Super Smash Bros,
ja.
Då kom det ju typ så här 20 pers som aldrig tidigare varit med för att de hade typ fått höra det på Facebook eller någonting. Som var så asbra typ. Så vårt vanliga crowd som brukar komma dit för att det är kul. Så jag blev utklassade eller vågade typ inte ens delta.
Nej, exakt. Det är det svåraste med hela turneringen tycker jag. Att veta vart nivån ska vara på skills här. Alltså det att man ska kunna få med om man är duktig. Men för mig är det viktigt på något sätt att alla känner att de får vara med också. Och att det är roligt snarare än att det handlar om att vinna.
Så blir det ju när man kör Melee tror jag.
Ja, det blir lite det.
Då kommer Lukas att handla på Facebook. Så kommer typ 100 Melee-fanboys komma och bara,
krossa oss.
Ja, verkligen.
Oss plebs.
Jag kände mig, till skillnad från alla andra turneringar, just den gången kände jag mig verkligen som en så här turneringsledare, lite som en så här pappa liksom. Jag fick så här ropa ut högt vems tur det var. Och så här, alla tittade på mig och väntade ivrigt liksom. Det var mycket mer avslappnat alla andra gånger. Men det var kul också att få lite makt. Maktposition.
Fan vad nice.
Ja, det var kul.
På tal om makt så tänkte jag fråga vad ni har spelat sen sist.
Vad har det med makt att göra?
Det är upp till dig och det är det jag undrar. Du får
spela. Vi har spelat mycket Might and Magic.
Ja, exakt. Nej, det har jag inte. Men det var roligt sagt.
Alex. Man har ju i och för sig kommit, alltså ganska mycket makt i spel. Mycket mer makt än man har i verkligheten, känns det som. Så det är därför det är skönt att spela lite också.
Ja, The Sims och vad heter det, Black and White.
Ja, just det.
Där man är en gud på något sätt. Liksom. Då är man ju det på riktigt. Men i många spel är man ju typ en gud. Liksom.
Ja, man har ju så himla mycket häftiga förmågor och allting. Liksom. Mm. Det har man ju inte på riktigt. Då har man ju mer makt. Så är det bara.
Vi älskar makt.
Och öl.
Ja. Nej, fy fan.
Jag har spelat mycket Bloodstained Ritual of the Night på sistone. Har ni...
Jag känner till titeln. Kan du påminna mig, vad är spel?
Det låter som ett svårt spel.
Det är inte överhuvudet svårt i alla fall.
Alltså, ja, det är det här nyskapande, eller bättre, något kickstartat spel om första Metroidvania, va? Eller hur?
Precis.
Det är den,
så
just
det. Är spirituell uppföljare till Castlevania Symphony of the Night.
Just det,
coolt.
Så det är, ja, men, som du sa, en kickstartprojekt av Koji Igarashi som jobbade som producent på Symphony of the Night och massa andra Castlevania-titlar också. Så det har jag börjat spela. Jag bara kollade upp lite snabb fakta om det var roligt. När de launchade sin Kickstarter så nådde de sina mål inom 4 timmar.
Jätteefterlängtat har jag förstått.
Ja, precis. Och sen till slut, de fick ju 5,5 miljoner på Kickstarten. Mm. Och deras mål var typ 500 000. Så de overshootade ganska rejält. Men det är nice, för det verkar som att de faktiskt lagt till rätt mycket liksom, extra content för att de fick så mycket pengar också. Att så här, många olika game modes. De gjorde ju också ett helt extra spel. Ett litet så här 8-bitars classic Castlevania-spel. Fast som inte heter Castlevania.
Vad heter det nu igen?
Det heter också Bloodstained, men någon annan undertitel.
Ja, som inte väldigt ambitiöst ändå. Mm. Gör ett helt spel till bara för att de fick mycket pengar. Bara okej, okay, vi kör. Ja.
Men det är ändå nice, till skillnad från alla andra spel som vi har pratat om i podden som har fått 10 gånger pengarna de ville ha och sen har det blivit dåligt. Typ.
Ja. Ja. Särskilt Broken Age.
Broken Age var tyvärr en tabbe nu.
Lite med det, ja.
Det är kul också, det var också ett incentive. Jag hade helt missat det, men för jag spelar med de japanska rösterna, men de hade ett incentive som de nådde förstås, att få David Hayter som röstskådis.
Vem är det?
Det är han som är Solid Snake.
Ja!
Som Kimmy gjorde en bra imitation på i Metal Gear Solid-avsnittet.
Mm. Alltså han har alltid på att bajsa på sig.
Så nu måste jag fan som byta till engelska röster bara för att få höra David Hayter igen.
Mm. David Hayter, vilket namn alltså.
Mm. Det stavas med ett y, så det är inte bara det är inte rakt av en hatare.
Nej. Ett y, sa du det?
H-A-Y-T-E-R.
Ja.
Som hörn.
Inte. inte Hayter. Nej.
Nej,
okej.
Okay. Ja, men det är vad jag spelat. Det är nice. Alltså, det är inte jättevalt. Jag tycker väl Symphony of Night är väl bättre nästan. Jag tycker det framförallt är mer nice med 2D-grafik egentligen. Det här spelet är ju... all grafik är gjord i 3D. Mm-hmm. Men även om det fortfarande är en Metroidvania sidescroller.
Jaha, gameplaymässigt är det
2D typ. De har haft vissa screens, har de faktiskt lite... Alltså du springer fortfarande på ett plan, men du kan springa liksom i en cirkel och så rotera kameran så här. Så de har lite utnyttjat 3D. Men jag tycker bara... Dels tycker jag alltså, det är en charmigare estetik med 2D. Och så tycker jag 2D-spel brukar vara mer lättlästa, så att säga. Alltså man kan mer se liksom, nästan pixelprecision fattat. Så här, men där kan jag fortfarande stå på plattformen. Medan i 3D blir det lite perspektiv så är ibland lite svårare att se, men det är inte som att det har varit ett problem med det här spelet, men det bara jag skulle tycka det var mer nice om det var helt i 2D.
Lite simplare också kanske, alltså jag vet inte hur det är med det här spelet specifikt, men jag vet att vissa spel som är så här väldigt grafiskt snygga och coola, de kanske inte är jättebra att tävla i om man ska tävla. Jag vet bara typ att så här, COD 2 när vi körde det, då stängde ju typ alla av så här, snöeffekterna och grejer, så det var typ lägsta grafiken för att man skulle kunna tävla så bra och snabbt som möjligt. Inte bara för prestandans skull, utan också för att det såg lite mer enkelt ut och det var lättare att sikta och det ena och det tredje liksom.
Just det, ja. Mm. Men, ja, så är det fortfarande i CS faktiskt, att man har fula inställningar för att det ska flyta på bra och man har inställningar som man kan se igenom eld och sånt bra.
Just
också.
Det. Så såklart. Det, nu är inte det här ett tävlingsspel, men också om det är ett spel som är väldigt svårt i singleplayer, jag tänker att det kan vara viktigt och inte ha för mycket krimskram som flyger omkring och gör coola effekter upp.
Mm, alltså det är väl typ, jag vet inte, speedrunners kan man väl bli missnöjd om det är en massa frame drops och sådär. Mm. Så det är väl mest det. För det. Och det, de har ju typ kablat till Switch-releasen tydligen. Jag ville ju köpa det till Switch egentligen, men jag läste online att just Switch-releasen ska ha jättemycket frame drops, jättelånga laddningstider, sämre grafikinställningar än det vanliga spelet. Mm. Och de har lovat att de ska göra en performance patch, men den har inte kommit än, så jag köpte det till PS4 nu ändå för att jag ville spela det nu. Men det är inte jättesvårt egentligen, skulle jag säga, men det som de har förbättrat mest från Symphony of Night är ju faktiskt att bossarna här är svårare. För i gamla Symphony of Night var ju bossarna typ löjligt lätta för det mesta.
Okay.
Du hade bara så hög damage output så du kunde bara liksom gå in och tanka dem.
Mm.
Nu är det faktiskt roliga bossar, så det är största förbättringen sen gamla spelet.
Nice. Bossar ska fan vara lite svåra tycker jag. Oavsett svårighetsgrad i övrigt. I förhållande till andra ska bossar vara... Det ska kännas att det är en boss. Liksom.
Mm. Och jag är liksom gammal fighting-spelare, så jag gillar verkligen såna one-on-one-situationer.
Visst.
Det är ganska imponerande också att de har lyckats så bra med en Kickstarter nu. Jag vet inte hur det ser ut så här rent statistiskt, men Kickstarter var väl lite mer populärt och framgångsrikt för 5 år sedan typ.
Ja, men den här Kickstarten startade ju 2015 och det är nästan 5 år sedan. Spelet i år.
Ja, okej. Okay. Så de har jobbat på det sen dess då. Ja, för jag, svårt, jag hör inte om sånt idag, liksom att det är en Kickstarter som har gått så där extremt bra. Det som den här verkar ha gjort.
Jag tror att när de drog in så mycket pengar som de gjorde på så kort tid så slog de någon slags rekord. Men det har sen dess blivit slaget av något annat spel som också ska vara en spirituell uppföljare till Planescape Torment. Jag minns inte vad det nya spelet skulle heta.
Det känns som att det finns, eller det låter som att det finns många gamers där ute som kan slänga pengar på
nostalgi.
På spelmakare. Ja, precis. Mm. På just ett specifikt spel eller en genre. En sån här smal grej som man verkligen vill ha en uppföljare till. Liksom.
Mm. Ja, som man kommer ihåg från en svunnen bättre tid.
Ja.
Det finns ju något annat spel som har fått jättemycket Kickstarter-pengar. Jag vet inte vad som hände med det, men de nådde målet och drog över det ganska rejält också. Det var någon sån här Mass Effect-grej att man skulle... Fast det var bara dating-delen och liksom... Och så hade de liksom gjort alla karaktärer så här sexiga typ av grejer. Alltså det var ett spel bara med den grejen liksom.
Jaha, shit.
Ja.
Vad har du spelat sen sist, Alex?
Jag har spelat två spel framförallt. Det ena är Shadowrun Dragonfall. Mm. Jag har ju snackat om Shadowrun Returns tidigare i podden. Det här är uppföljaren till Shadowrun Returns. Det är ett isometriskt rollspel i 2D som är väldigt mysigt. Det är sci-fi och fantasy som är en blandning lite grann.
Mm.
Och Dragonfall är väl... Det är ingen uppföljare så att man har samma karaktär så en helt annan plats, men det är samma värld och sådär. Och det är ett mycket större spel också. Shadowrun Returns var väl mellan 10 och 20 timmar ungefär. Och det är rätt litet för att vara ett rollspel. De här brukar ju vara väldigt stora. Men det här Shadowrun som jag spelar nu då, Shadowrun Returns, det är... jag tror att det tar väl åtminstone 50 timmar att spela igenom. För mig kommer det säkert ta 100. För jag gör allting så noga och långsamt.
Mm.
Men det är väldigt mysigt faktiskt. Det är ett nice höstspel bara.
Det låter jättemysigt.
Ja.
Märks det att det är nyare? Är det snyggare så också? Eller är det bara större och längre?
Alltså, jag har inte direkt jämfört så. Men jag tycker inte att det är så himla stor skillnad.
Nej.
Grafiken i det spelet har väl aldrig varit så här flashig. Men det är väldigt mysiga miljöer. 2D-miljöer som är väldigt detaljerade och känns unika.
Mm.
Sen har jag lirat vidare i Uncharted 2 också.
Mm.
Det är, ja, vad heter han? Nate Drake. Hans äventyr. Det är helt bizarrt. Alltså det spelet, det är väl lite som första sådär, lite bättre kanske. Men jag bestämde mig ändå för att jag tycker det är ett coolt spel nu. För att det var någon scen där man springer runt, eller någon bana där man springer runt på tåg och ska göra grejer liksom. Och det är jävligt coolt faktiskt. Tåget som åker förbi den här nepalesiska landskap och grejer. Och så händer en massa sjuka grejer som hade varit helt omöjligt på riktigt. Men som bara hände i det actionfyllda spelet.
Uh-huh.
Och sen direkt efter det hamnar man i någon sån nepalesisk by. Och går runt där och typ sätter på en massa olika bybor som inte kan prata engelska. Och det är fin arkitektur där, så här, bra gjort liksom. Sen ska man ner i någon grotta och hålla på och gå runt. Och det är fantastiska islandskap som de har målat upp. Alltså. Så den delen av spelet var väldigt bra. Men sen lyckas de alltid hitta någon liksom, genväg till att så här, oh, det kommer en massa mercenaries som man måste skjuta ner.
Mm.
Och den här stenen, oj, den är visst midjehög. Okej, göm dig bakom den, som alla sådana spel. Liksom.
Ja, just det.
Men utöver allt skjutande tycker jag att det är ett väldigt coolt spel faktiskt.
Mm.
Det är väl gjort. Men jag tänkte om det hade varit en film hade jag nog tröttnat ganska snabbt. Alltså. Men för att vara ett spel är det... Ja, men det är ballt. Särskilt jag tror det var så gammalt liksom.
Ja, det är fan rätt gammalt nu, det är sant.
Men det är väl det, jag har inte så mycket mer att säga om vad jag har spelat egentligen. Du då, Oliver?
Ja, jag har inte spelat något nytt alls. Jag har fortsatt nöta Fire Emblem.
Mm.
Jag har klarat det nu. Det tog typ 100 timmar.
Fan vad du har tjattat på de senaste
veckorna.
Ja, jag
måste ha kört det jävligt intensivt faktiskt nu när jag tänker på det.
Ja, helvete.
För det är inte lång period liksom, men det är mycket idle timmar där dock. Ja. För jag har ju det på liksom som standard nästan hemma liksom, typ. Alltså, men jag har klarat det och ska spela om det. För att ganska tidigt i spelet så väljer man mellan, det heter Three Houses-spelet. Och man väljer mellan tre olika liksom lag typ. Väldigt Harry Potter-inspirerat på just den biten. Och nu kör jag på en svårare svårighetsgrad som heter Maddening. Och jag har valt ett annat hem liksom. Så ska jag köra det så. Och det kommer förmodligen ta mer än 100 timmar för att striderna är mycket svårare. Jag körde på hard innan och det var löjligt lätt för att vara hard. Lite irriterande lätt faktiskt.
Körde du Iron Man där också eller?
Ja, eller Iron precis, Mode. Iron Mode. Ja, det heter Classic tror jag är det här bara. Att när ens karaktärer dör så dör de permanent liksom.
Mm.
Och det tycker jag tycker det är så man ska spela just det spelet.
Får man döpa sina karaktärer?
Nej, bara ens. Mm. Ens egen, en själv liksom.
Det är kul i sådana spel där du har sådana Iron Modes att döpa karaktärerna till sina vänners namn.
Ja,
så blir extra hårt om
det. Men typ XCOM liksom.
Mm.
Ja.
Men har du sparfiler då? Eller är det så att någon dör kan du inte ladda till en tidigare?
Ja, jag kan ladda om den striden som den dog i liksom.
Måste köra om hela
typ,
striden?
Hela, ja, ibland är de långa, ibland sitter jag fan alltså typ en timme med en strid om det är en mastig jävel.
Om det är en avancerad, ofta de som har med storyn att göra också är lite svårare.
Ja, de är liksom
För i Birthright får man ju välja mellan två olika hus. Eller två olika kungariken typ.
Just det.
Och, men alltså, jag tror jag aldrig skulle orka köra om ett så långt spel direkt efter. Jag fattar inte
hur det. Nej, jag är chockad över. För jag testar att köra igen lite. Och nu är det typ roligare än vad det innan. Mycket för svårighetsgraden tror jag. Det är lite mer som typ ett gammalt Fire Emblem-spel till Wii som jag spelade. Den sortens svårighet där det faktiskt krävs lite mer av en just, alltså just i striderna. Jag tycker det är jävligt kul. Så jag tror det är det som gör att jag köttar det nu. Men jag är lite chockad själv faktiskt över att jag spelar, fortsätter spela.
Jag har typ aldrig kört om ett spel, tror jag. Förutom när jag var typ liten och hade så här 5 spel och ingenting mer, då kanske man gjorde det. Men jag har aldrig gjort det på senare dagar. Alltså. Mm.
Inte ens liksom... Nej, du körde inte om Oxenfree.
Nej, det var ju inte jättekul tyckte jag. Det var ingen favorit direkt.
Nej, ja, just det.
Och jag har lite svårt för skräck också. Jag blev lite harig och rädd. Så nej, faktiskt inte. Mm. Jag försökte liksom köra en så här douchebag run i Knights of the Old Republic. Men,
det är svårt alltså, tycker jag, att vara det. Mm.
Det är kul. Det var som var det roligaste med att köra om det. Men jag kommer ihåg hela spelet så väl, så att det var så onödigt att köra om det. Typ. Allt liksom kom tillbaka till mig när jag körde, så det var så här, men nu kommer den här karaktären och ska säga det här.
Exakt.
Det tråkigt liksom.
I det här fallet, då är det ju, då är det med ett annat hem, så man har andra karaktärer i början. 10 andra karaktärer än vad man hade förra gången. Och sen så skippar jag allt som jag redan har sett, alltså dialoger som jag redan har sett. Liksom. Så att, ja... Det funkar jävligt bra, tycker jag. Det är bra återspelningsvärde.
Får se hur länge det håller ut.
100 timmar till.
Jag satsar fan på att du inte kommer göra det alltså inom på den här hösten.
Ja, ska vi slå vad då?
Ja, vi kan slå vad om...
Något nice. Alltså inte pengar utan typ en bärs. Eller
ja, vi får ju bärs hela tiden ändå. Eller, ja. Liksom, eller köper ändå.
Men en macka...
Du ser så trött ut när du sa det.
Så oinspirerad.
Här är din macka.
En macka.
Brett lite smör på en
handrover. Ja, precis. Bara för att.
Nej, men någonting.
Ja, ett spel eller något kanske.
Ska vi säga det?
Ett mindre
spel. Fan, om, liksom. Det är, om det är en sån här, då blir det ju en morot för dig. Det kommer du ju köra klart här i spelet.
Och så får jag välja spel.
Ja, men det är bäst om Leo skulle satsa emot mig. Du ska ju vara, du är liksom en del av variabeln. Du kan ju inte hålla på att satsa.
Ja.
Vad säger du, Oliver?
Vad tror du, Leo? Kommer jag spela klart eller inte?
Jag tror ju mer nej, men jag måste ju tro nu för att jag måste kunna betta på allt. Ja, men visst, vi är på. Jag kan satsa en macka på att
Oliver
kommer köra igenom
det. Kör en macka då? Inte ett spel eller något? Nej, en macka.
Ett spel går också bra.
Okej, ska vi köra ett Steam? Använder du Steam eller? Eller GOG eller någonting?
Steam.
Whatever. Vi säger ett Steam-spel som kostar max 4,9 euro då. I vad heter
4,99 kanske.
Ja, men vi säger det. I december, sista december. Om du inte har kört.
Ja, nice.
Ja, jag tror att du kommer förlora det här. För du känns som att du vill köra spelet nu.
Ja,
men ingen stress, du gör precis. Du ska liksom agera i ditt naturliga habitat, Oliver.
Ja,
jag ska komma och nysa lite på dig. Så att du måste ligga hemma och sjuk och bara spela. Och
skicka såhär Fire Emblem-länkar typ, såhär. Why this game is good. 5 reasons why you should love Fire Emblem.
Why you should be playing right now.
Jag kommer att vara såhär, skicka massa jobb på dig. Fan, du måste mixa den här låten, Oliver. Kan inte komma hit och spela det här? Vi måste klippa podden nu, kom.
Jag bara, vadå? Den här låten ska vi inte ens ha med på skivan.
Jo, men kom nu.
Okej.
Det är bara att göra det.
Ja, men nice. Skaka hand. Jag vill se er så bra.
Hör ni här hur vi skakar hand?
Dagens avsnitt är ju ett sånt klassiskt avsnitt. Vi har i spelcirkeln spelat ett spel och haft ett möte om detta spel. Diskuterat vad vi tyckte om spelet och om det hade några nutida referenser eller symbolik och sånt. Och spelet vi har spelat den här gången heter Trüberbrück. Eller Trüberbrück. Det är ett sånt tyskt y.
Vet ni hur man uttalar ett sånt y? Eller u?
Som y.
Yeah, eller hur? Ja, det är ett y, va?
Trüberbrück.
Ja, Trüberbrück.
Mm. Ja. Jag tog spanska i högstadiet så kan inte den tyska.
Så det är spelet vi ska prata om idag. Jag kan bara börja fråga er vad era första intryck var.
Det första jag såg när jag spelade spelet, för jag brukar alltid gå in på menyn och kolla vad kan man trycka på, vilka options finns det. För typ ju fler options det finns, desto mer teknik eller grafik typ baserat och stort brukar ett spel vara.
Mm.
De här indie-spelen vi ofta spelar brukar ha varit sparsmakade. Men det är ändå kul att se just på de här sparsmakade spelen vad det finns för options. För att kolla, har de ens lagt in något? Vissa har ju ingenting alls. Det är typ så här sound on eller off typ, alltså sådana grejer.
Ja, det är ofta begränsat.
Verkligen. Men i det här hade de... kids mode. Man kan trycka i kids mode.
Just det.
Och det är väl typ, alltså senare i spelet så är det väl någon referens till någon så här typ dildo eller vibrator eller någonting. Jag vet inte om det är den grejen de har tagit bort, men i övrigt är det ju ett så här inte alls våldsamt spel. Så jag vet inte vad Kids Mode skulle innebära just i det här fallet.
Jag tänkte också på det och tänkte på Tyskland, att de har så roligt förhållande till spel.
Liksom. Ja, just det, Tyskland. Det
hade något med det att göra.
Det var jätteroligt.
Grönt blod eller något.
I Bloodstained för övrigt. För där det finns ju option att du kan välja blodfärg och det finns jättemånga alternativ. Du börjar på så här rött, grönt, ja, svart, blått.
Märkligt. De bara, det här spelet ska komma ut i Tyskland också. Ja. Men det kanske är något sånt, men det är ingen blod i spelet annars.
Nej,
jag vet inte. I övrigt så tänkte jag väl i början att det var typ lite irriterande, men också lite kul att karaktärerna hade tysk accent.
Jag tyckte också att det kändes lite weird först faktiskt, när hon Gretchen pratade typ, att det var, kändes lite off, men jag vet inte. Sen var det lite charmigt, i alla fall när Trude pratade.
Mm. Ja, men hon var
hon hade nice brytning.
Don't worry about it. Men i övrigt så här fin, cool stil liksom. Alltså den här lera grejen eller vad det nu är för någonting. När de har gjort riktiga miljöer och sen fotat av det eller något sånt där.
Det ska annat. Fotogrammetry tror jag det heter.
Hur funkar det? Du kanske inte...
Jag vet inga detaljer egentligen, men de 3D-skannar hela skiten.
Låter dyrt, men det blir ju vackert också liksom.
Ja, jag har aldrig sett det tidigare. Vi har ju spelat i spelcirkeln Dream Machine och The Swapper, och de är också gjorda i lera eller liksom handgjorda miljöer.
Just det.
Men där är det att de har fotat dem och inte att de rör sig i 3D liksom. I det här spelet med den här tekniken då så ser det väldigt coolt ut. Liksom texturerna blir väldigt häftiga och detaljerade och liksom unika för att det är verkligheten och inte en textur som är gjord i datorn antar jag. Så det var typ det jag tänkte på i början. Ja, vad tänkte ni på?
Ja, nu tänkte jag bara på, när vi sa det, så är den avstickare. Men Leo, du var ju på en utställning nyss.
Just det.
Med små modellstäder, liksom, eller modellkvarterhus.
Modellhus.
Ja. Det vore ju assnyggt att ha så välgjorda modellhus och sen fotoskanna, 3D-skanna dem. Ja, det är ett spel. Det här blir ju off topic. Men om vi ska ha med det så kan vi ju länka en bild på ett sånt hus. För det var riktigt snygga modellhus. Mm. Det vore coolt att ha det i ett spel bara. Det bara slog mig nu.
Vad var det för utställning? Jag vet ingenting om det här.
Det är min kompis Christopher Robbins som jag brukar klättra med. Han sa som hobbyprojekt att han brukar gå in på Google Maps Street View och kolla på byggnader i Japan. Och sen bygger han skala 1-20 modeller av det. Mm. Och, så här, och de är riktigt, alltså, så här, superfina, jättevaldaterade. Han har lagt mycket kärlek på dem. Liksom. Mm. Riktigt nice, mycket hantverk liksom.
Ja.
Christopher Robin alltså.
Han heter så. Det är jätteroligt.
Wow. Men fan, med er spelstudio, ta in några som kan 3D-skanna och göra ett spel med de där, med hans... Nej, förlåt. Mina första intryck kring spelet var också att det var lite weird med brytningen, men framförallt att det var väldigt snyggt. Och det är ju ett problem för att spelet som ni kommer höra oss prata om sen är ju inte jättebra, kan jag börja spoila lite om nu. Och det är ett problem för att det börjar ganska bra tycker jag. Med den här lilla introsekvensen när man åker med ett litet, en liten bil. Och sen så blir spelet bara sämre efter det i princip.
Exakt.
Mina redan första intrycket var ganska negativt för mig egentligen. Jag reagerade väl också på att voice actingen kändes lite off. Sen tyckte jag också bara att den här första scenen man spelar igenom med Gretchen är så här. Jag tyckte den var alldeles för mörk och så här. Inte så här, dåligt ljusat och färgad. Alltså att den inte förmedlade vad som var viktigt och sådär genom en snabb blick, och det var inget tydligt att fokusera ögonen på liksom. Och sen väldigt tidigt spelet gör de så här väldigt tydlig Twin Peaks-referens som jag också känner att så här, de har gått för hårt på att bara referera till andra verk, och att de så tidigt gör en sån tydlig referens när de snackar om kaffe och cherry pie. Ja. Kändes bara så här.
Det är också, det är så dåligt, det är så himla lätt. Vem som helst kan skriva den referensen att någon inte gillar körsbärspaj och kaffe istället för att tycker om det. Men den är så extremt ytlig som referens. Liksom.
Kanske lite rolig foreshadowing för att hon är the bad guy.
Ja, just det.
Om det ens var det som
tanken. Om man ska göra någon analys på så. Liksom. Men.
Just det får man inte veta då, utan det är ganska, ganska långt senare i spelet. Mm. Hon blir the bad guy, ja. Mm. Kan sägas nu också att vi kommer ju spoila det här spelet. Så för er som är känsliga för spoilers och vill spela spelet, så kommer ni bli spoilade. Kan ni stänga av, spela och börja lyssna efter det istället.
Ja.
Men ja, en spoiler för vad som kommer skall i det här avsnittet. Ni behöver inte spela det här spelet. Ni kan lyssna på när vi pratar om det istället.
Ja, det är kanske mer underhållande än spelet i sig.
Exakt, jag tror nog det. Så lyssna på oss, spela inte Trubberbrook. Here we go. Trubberbrook i alla fall, det är ett point and click-spel. Ganska klassiskt point and click-spel. Som är gjort i Tyskland faktiskt. Av en ganska ny studio som inte har gjort några tidigare spel. De hade en Kickstarter och fick ihop ganska mycket pengar ändå. drygt 198 000 euro av 5078 backers. Jag vet inte om det är så att de här backerserna gav mycket eller hur det brukar se ut, men jag tycker det låter som det är ganska mycket för den här typen av spel. Mm. Vad tycker ni?
Det är lite som vi pratade om innan, att många gamers har mycket pengar att slänga på såna här spel som just känns nostalgiska. Speciellt som det här spelet kanske skulle beskrivas, och när man pratar om sådana referenser, att det är Twin Peaks och Monkey Island, så känns det som att folk gillar den idén på det här spelet. Mm. Sen är det synd att det inte kunde leva upp till de förväntningarna, men det är exakt. Uppenbarligen så var det många som ville lägga pengar på det liksom.
Ja, men spelet är i alla fall lite såhär deckar, story, grej. Det ska vara lite humor. Det ska vara lite mystiskt, det ska vara lite gulligt. Det är helt gjort för hand, som jag sa tidigare. Och det är satt i en 60-talsmiljö i västra Tyskland, ute på landsbygden inom by typ. Mm. Och det finns till Windows och Mac och PlayStation 4 och Xbox One, Switch och allt förutom mobil egentligen. Och det är lite kul att se på deras Kickstarter här, vad de skriver om spelet. Vi kanske kan börja med det. Ja. Det står här, Join American Student Tannhauser, Stranger in a Strange Land. Man spelar alltså som en fysikerstudent. Han ska skriva sin PhD, men behövde en semester och hade vunnit en resa till den här byn i Tyskland. Jag tror att han är från New York från början. Fast han heter ändå Tannhauser.
Ja, han har ett tyskt efternamn, det är så roligt.
För hans farfar var tysk eller vad det var, beskriver de i spelet. Ja, och det går inte riktigt som han hade tänkt. I den här stan. Han ska skriva lite PhD, chilla lite. Men hans uppsats eller text blir bestulen av något spöke typ. Och sen får han hjälp av en kvinna, den här Gretchen, som vi pratade om nyss. Och sen visar sig att hon är ond och ja, vad händer sen egentligen? Det här storyn i det här spelet är ju lite intetsägande.
Ja, precis. Och hur den berättas också. Alltså så här, det känns så oinspirerat på något sätt.
Det är uppdelat i 5 kapitel, något sånt där. Och första kapitlet är väl någon sorts introduktion. Andra kapitlet så är man fast typ på ett sjukhus eller någon sorts forskningslabb eller psyksjukhus eller någonting. Och kan ta sig därifrån. Och i tredje kapitlet så är man inne i en grotta typ tillsammans med den här Gretchen, den här tjejen. Och i slutet på kapitel 3 visar det sig att den här Gretchen egentligen är ond. För hon ska använda någon maskin till att någonting.
Ja, det är också så här otydligt. Vad man vill göra med den. Ja. Det är typ en tidsresemaskin-ish.
Så ja, eller parallella universum.
Ja, precis.
Och det här spöket typ som tog hans uppsats. Det var därför han, alltså jag huvudkaraktären, vill gå in i grottan med Gretchen för första början. För att ta reda på vad hans uppsats har tagit vägen. Det är en rymdvarelse från en annan dimension. En som ser ut som en vanlig människa. Och också har tysk brytning.
Just det.
Och då blir man vän med honom istället, liksom ska hjälpa honom för att han behöver komma in i den här dimensionen för att överleva. Medan den här onda Gretchen-tjejen vill fly från jorden eller någonting.
Ja, hon vill väl förstöra hela världen typ, rent ut. Alltså det var verkligen sådär jätteöverond.
Helt oprovocerat.
Ja. Ingen fattar varför.
Nej, man får ju noll backstory till det. Hon säger någonting om såhär, this life has only brought me pain eller någonting, och det är allt. Alltså... Mm.
Hon är väl liksom dotter till någon av dem som hade byggt någon forskningsstation där uppe i den här grottan. Men det säger ju inte jättemycket om hennes karaktär, för man vet ju inte så mycket om den här forskningsgruppen eller liksom de personerna som har det företaget egentligen. Så att det är så här, ja okej, liksom. Och sen i kapitel 4 så ska man förstöra för den här Gretchen med hjälp av att bygga någon maskin eller vad det är för någonting. Och sen efter det slutar spelet. Mm. Det är typ hela storyn så. Det står att här på Kickstarten också att det är inspired by Twin Peaks, The X-Files, Stranger Things and Star Trek. Och ja, det är ju inspirerat av det. Men det är så himla plattgjort på något sätt.
De lånar ju väldigt mycket rakt av bara.
Mm. Till exempel, för att ta en till Twin Peaks-referens. Huvudkaraktären har någon så här inspelningsdosa som man spelar in med och pratar till någon.
Vad heter hon? Hon heter...
Något på det, eller?
Något på det. Beverly.
Beverly. Något på det.
Beverly. Och man undrar ju, vem är den här Beverly? Och det får man aldrig veta.
Nej.
Och det kanske är någon forskningskamrat. Det kanske är hans fru eller kompis eller någonting. Men det får man aldrig någon förklaring på.
Nej, det finns liksom ingen rimlig förklaring till varför han går runt med en tape recorder till att börja med.
Nej.
I Twin Peaks så känns det naturligt att en FBI-detektiv ska liksom anteckna muntligt för att det är praktiskt. Men den här snubben bara så här, säger random observationer, man har aldrig fått någon motivation till varför han gör det, utan det är bara, de har bara gjort det för att så gör Cooper i Twin Peaks.
Mm. Ja, precis som du sa på spelcykelmötet, Leo, och det är lite märkligt spelmekaniskt också, för att i såna här point and click-spel brukar man kunna klicka på saker som karaktären tittar på.
Mm.
Och då ger karaktären en beskrivning av det den tittar på.
Mm.
Och i vissa, på vissa objekt så kan man också använda den här tape recorder. Och då säger han någonting om det här objektet.
Ja.
Och det är varför gör de inte bara tape recorder på allt istället?
Liksom, precis. De har också, för nu använder de den ganska typiska modellen att han går omkring och pratar med sig själv, vilket är lite, eller så här, tänker högt. Men de skulle ju kunna verkligen bara gjort, om tape recorden var det han pratade hela tiden, så skulle det bli en naturlig, liksom mer diegetisk lösning på att han bara är väldigt notorisk om att anteckna så här allt han ser.
Mm.
Men nu blandar de istället det, och ofta när man kan tape record titta på saker så att säga, så ser han ju bara ungefär samma sak igen på ett annat sätt. Det var ganska mer.
Det finns ingen så här röd tråd eller om vilka objekt som man pratar om, vad jag kan se i alla fall.
Nej.
Alltså i den här tape recorden, för att det hade varit nice om han typ bara sa det kring en viss, jag vet inte, viss tema eller någonting, men det finns inte heller.
Jag tror de försökte göra det till någon slags collectible grej, att för att du hade ändå en counter på hur många tape recordings du hade gjort typ. Men det kändes inte som en så här särskilt kul. Alltså det var...
Nej,
det föll bara platt.
Mm.
Ja, och åter till det här med referenserna, att det var ju mer som att man blev påmind om vissa grejer kanske, men de var så himla intryckta och övertydliga, referenserna till annan kultur, att det inte gav någon mening eller kändes smart på något sätt.
Mm.
Nej, precis. Det blir ju extra ytligt med de här referenserna när det inte finns något eget i spelet i sig också, när det har liksom ingen stomme att bygga kring riktigt.
Nej.
Det är ju väldigt tomt spel storymässigt och sådär. Det är...
Precis, karaktärerna är ganska platta ändå.
Mm.
Eller väldigt platta faktiskt, de flesta.
Förutom
Trude, hon som är...
receptionist typ, eller hotellägare. Där.
Ja, guesthouseägare typ. Mm. Ja. Och när man spelar sånt här point-and-click-spel där det är ganska platta karaktärer och så, då känner jag att man uppskattar Tim Schafer eller Ron Gilbert eller de här, eller folk som gör den grejen lika bra.
Mm.
Alltså, det kanske inte är så lätt att få det så bra.
Precis.
Och de blir liksom bättre i ljuset av det här spelet på något sätt.
Mm.
Alltså de har ändå lyckats med någonting, och det är ganska coolt ändå.
Visst. Och det är väl också en fråga om språk, tror jag, mycket. Att det är svårt att göra ett spel som Monkey Island som är så witty och där språket är roligt.
Mm.
Kanske om man inte har engelska som första språk. Alltså så här, jag tror att det faller lite på det.
Mm.
Det kanske är elakt att säga mot alla tyskar eller någonting. Men,
nej, men det känns som att... Det är hela tiden att deliverate i... För det är ju tyska röstskådisar som pratar engelska. Alla förutom den engelska rösten till huvudskådisen. Och det känns som att det är lite dåligt delivery på den mesta voicelinesen. Liksom.
Ja,
och då tappar man jättemycket i ett sånt här spel.
Mm.
Det är väl skitbra på tyska dock.
Det är det säkert.
Nej, jag ska...
Nej, men kanske, det kanske är mycket bättre
kanske.
För tyskar i Tyskland.
Men han skriker liksom huvudkaraktären som är så uppenbart inspirerad av Guybrush.
Guybrush Threepwood.
Ja, det vill säga huvudkaraktären i Monkey Island-serien. Så skriker han yikes. Och det är så här, nej. Jag vet inte, jag skäms nästan lite.
Ja, han skriker yikes istället.
Ja. Ja, man liksom tar sig för det här stället mellan ögonen och kisar och ser lite ledsen ut.
Ja. Och sättet han ska prata på, att det är lite liksom...
Mm. Han är lite så här för lugn liksom, i så här vilda situationer och sådana grejer typ så här. Mm. Precis som Guybrush är.
Mm.
Nu vill jag bara ha dig göra den minen som bilden vi lägger upp till det här poddavsnittet.
Så här.
Ja.
Ja, det kan man lägga upp. Det vore nice.
Yes.
Vi lägger upp bild på när jag gör den här minen. Mm. Så som jag känner för det mesta i spelet.
Mm.
Nej, men vi börjar ju väldigt hårt. Och vi kommer fortsätta vara hårda. Det här spelet har ju väldigt många brister alltså.
Mm.
Man märker, tycker jag, att det är ett nytt team som har gjort det. Typ. Och... alltså, har de inte fått någon feedback? Jag menar, har de inte haft någon testspelare som har liksom gett dem någon kritik? Jag fattar inte hur det funkar det här, för att de borde ju ha gjort någonting. Det här känns som en sån här alfa-version liksom, lite grann av ett spel. Ja, nu går jag händelserna i förväg och liksom sammanfattar allting här.
Men jag tycker ändå, alltså för det, jag tycker inte det är så konstigt att de släppte det här och sände sig nöjda med det, för det är ändå, alltså typ på en hantverksnivå om man ska säga, så är det faktiskt väldigt välgjort att så här, spelet flyter på bra, det ser fint ut, det är liksom interaktionerna funkar bra, även om jag tycker ganska mycket av pusslerna var rätt dåliga. Så det är så här, det är egentligen inga tydliga grova fel i det här spelet. Det är bara att allting tillsammans är så meh.
Ja, typ. Och att det är just det skrivna som är som det faller väldigt mycket på, tycker jag. Både storymässigt och dialoger och sådär. Och det är lite svårare att ge bra feedback på det, speciellt om det är tyska speltestare kanske. Alltså, förstår ni?
Tyska är inte dåliga på feedback.
Nej, men liksom att de har spelat det på tyska. Men som sagt, det kanske är bra på tyska det här spelet. Mm. Att det här, den här witty-grejen, att de når inte fram där riktigt. Liksom. Men det är ju massa speltestare i slutet. Det är ju,
det är backers,
de tackar ju jättemånga. Ja, är det backers?
Det kanske är många speltestare också, men de här oändligt långa listan med namn, det är backers.
Ja, just det.
Men den här genren, alltså point and click, är ju så här, det finns ju två typ huvudgenrer inom genren. Antingen är det ett väldigt roligt witty-spel med väldigt mysiga karaktärer, rolig story och liksom, ja, som Monkey Island och alla andra Tim Schafer-spel egentligen. Eller så har vi den här lite liksom deckargrejen, den här mörka grejen liksom, där det är mystiskt och coolt och så här, ja men... Ja, nu kommer jag inte på något exempel bara för det nu, men det finns en del sådana spel också. Men det här spelet, jag vet inte, det försöker typ vara båda lite, framförallt den här witty-roliga delen, men det funkar typ inte riktigt med någon av dem. De når inte fram någonstans riktigt. För de skriver ju på sin Kickstarter att det är mysterium och det är sci-fi, och det låter som att det skulle kunna vara lite som den typen av point and click, men det är ju verkligen inte det.
Ja, det är ett stort problem faktiskt att spelet vill vara allt. Det är så stora ambitioner som ryms i, eller som de försöker rymma i så lite speltid, så det blir bara spretigt och dåligt av alltihopa.
Sen tycker jag också, det jag tycker är kanske sämst med hela spelet är ju också deras designval med hur man använder items. Att där har de, tycker jag, de helt tagit bort stor del av charmen med på en klickspel.
Mm.
Att i många gamla på en klickspel så brukar det vara att du har ett inventory och du brukar kunna försöka liksom använda i stort sett vilket item som helst på vad som helst i miljön du kan interagera med. Och det är en stor del av pusslet att lista ut vilket item som ska användas med vad. Och i det här spelet var det ju att när du interagerade med, liksom klickade på någonting i miljön och hade itemet som du kunde använda på den, då dök det upp i liksom så här en liten bubbla med, alltså du kan typ använda, titta på eller interagera med eller använda det här itemet som du har.
Mm.
Och det tog bort så himla mycket pusselbitar av spelet, eller att det blev...
Utforska glädjen också.
Ja, att du spelade sig själv när du väl hade rätt item.
Exakt, det tar ju bort hela pusselelementet i den idén om att hitta item som ska göra en viss sak liksom.
Mm. Jag håller inte med om att det var så, att det var så dåligt. Mm. Och framförallt inte att det var spelets sämsta del. Jag tyckte det var lite skönt att det var så linjärt, eller vad man ska kalla det. Att okej, man trycker på den här grejen och man får reda på direkt om man kan använda den med ett item eller inte. För det är mycket tid i såna här spel, för mig i alla fall, går åt till att testa 500 items på 500 olika objekt ute i världen. Liksom. För jag tycker... ganska ofta att pusslen inte är så intuitiva att man kan tänka, aha, det här itemet ska till den här platsen, till den här saken. Så det var ganska skönt, tycker jag, att slippa det momentet som tar tid i onödan. Men det var en del andra grejer med pusselmomenten som var lite konstiga, med liksom att med kronologin och sådär, att vissa grejer gick inte att få innan man har gjort en viss grej och sådär, typ.
Mm. Och sådär, precis, ibland skulle man bara tömma en viss konversationstråd, typ, alltså att man skulle prata klart med Trude för att låsa upp att kunna göra någonting helt annat som inte hade med det att göra.
Ja, och det, på en helt annan plats. Liksom.
Ja, det var dåligt gjort faktiskt.
Nej, men då blir det liksom linjärt på ett dåligt sätt. Att man måste, för man får en öppen värld där man kan gå runt och lösa pussel. Då, det ska ju vara tydligt då att det här pusslet måste man lösa först innan man gör nästa. Inte så här att du måste lägga ett toalock på sjön här för att kunna fråga Trude om hon har en tändare eller inte.
Nej, exakt.
Alltså, what?
Så liksom. Var det typ nu och det, det håller inte.
Men jag är ju inte jättebra på den här genren. Alltså, jag är ganska otålig och tycker att det är lite jobbigt.
Mm.
Så att det var skönt för mig med det systemet.
Jag håller med er båda. Jag tycker att det var tråkigt, för jag gillar pusselelementen. Men jag tycker också att det var skönt, för att spelet är ju inte så bra i övrigt. Så att det var skönt att det är så här...
Skönt att det går över snabbt.
Ja, men typ att, liksom att det inte bara var... Jag vet inte, att man inte fastnade med det också. Typ.
Mm. Ja, men det var ju lite kul ibland med de här kommentarerna liksom, som han pratade om, eller liksom, dialoger och sådär. Men det mesta var ganska torrt. Och om de hade behövt göra hela spelet så att man skulle testa alla objekt på alla saker och sådär. Jag hade inte orkat det, alltså, för det här spelet hade så dålig, ofta dålig dialog, att det hade bara varit så tråkigt. Liksom.
Mm.
Ja. Det jag tyckte egentligen var sämst var väl typ att tempot var väldigt konstigt. Det var det som började så bra, tycker jag. Det började med en sån här lugn scen när man spelade som den här som man fick reda på det sen, Bad Guy. Och sen så och den här bussen som åkte in i stan, och det var någon skitsnygg liksom låt och så här,
fin intro.
Och man gick liksom igenom byn här på kvällen, den här tyska byn, väldigt pittoreska tyska byn. Och sen helt plötsligt så var man i sitt rum, och så kom det ett spöke, tog ens text, och sen så sprang man någonstans, och sen så bara allting bara fuckade ur. Jag bara, vad hände här? Vad händer egentligen liksom? Mm. För det bara vände helt plötsligt.
Exakt.
Det är så sen dåligt. Var det typ lite så resten av spelet nästan.
Exakt. Det är synd att det är så dåligt berättat, för jag tycker också att de la upp det bra, som sagt. Den byn är ändå mysig liksom, man gruntar på kvällen, så det är... Ja, det är verkligen synd alltså.
Mm. Och pacingen blir också det där när typ de revealar att Gretchen är ond. Det är också så här, det kommer out of nowhere, förklaras inte bra, utan det är bara som en flippa switch och så är hon tokig. Mm. Och samma sak sen också precis i slutet när man ska säga farväl till han Taft, och de plötsligt så här har en dialog som om de hade en jättedjup connection, och att det är så sorgligt att de ska skiljas åt. Mm. Men, och den konversationen känns helt out of place, men de har ju inte alls fått den connectionen med den här karaktären, för de har nyss träffats och hjälpt varandra med lite grejer. Alltså det,
ja. Ja, verkligen. Och, ja, kan vi prata lite om slutet? Alltså, det finns ju ingen epilog i spelet heller. Typ. Så när det här valet man tar, det leder ju inte till någonting.
Just det. När man väljer om man ska följa med Taft i hans parallella universum eller bara stanna kvar där man är nu. Ja.
Nej, jag tänkte så här, jag valde att stanna kvar, för jag tänkte så här, då kanske man får någon så här epilog kring karaktärerna i byn och vem den här Beverly är och vad huvudkaraktären Tenhouse kommer göra med sitt liv och sin forskning. Ingenting. Det var helt borta liksom. Mm. Och när han gick in i den dimensionen som jag kollade på sen på YouTube på, det var så här, ja, okej, han gick in i dimensionen och sen levde han lyckliga dagar där, eller så här, ingen förklaring alls.
Jag får inte veta vad som händer. Ja.
Men på tal om storyn och karaktärerna och allt det här narrativa, så det står ju i deras Kickstarter och på deras hemsida att spelet, eller så här står det: indulge in universal themes such as love, friendship, loyalty, self-discovery, ruthlessness and dinosaurs. Mm. Vi kom väl typ lite överens om att spelet inte täcker ett enda av de här temana. Inte ens dinosaurs.
Mm. Det finns ett dinosauriskt sklett typ någonstans, det är väl det. Och jag menar, den sista, att de säger dinosaurs, det är ju, det är väl att de försöker skoja till det lite. Mm. Men ändå, men det är verkligen, inga av de där temana är så här, är med. Det är verkligen... Nej,
faktiskt. Nej, det är jättekonstigt.
Är det, vadå love? Eller så här,
love är verkligen...
Han får ju ingen så här jättestark vänskap med någon. Det är ingen så här kärleksromans eller någonting sånt.
Nej.
Alls.
Nej, som jag sa i mötet, det är väl mellan Trude och hennes massage rod. Mm. Som är så nära kärlek man kan komma i det här spelet. Mm.
Ja, ruthlessness, det var väl typ för att...
För att de inte ger backstory till någon.
En grej som de har skrivit här på sin hemsida dock är att allting är handmade miniature scenery. Och det stämmer ju.
Mm.
Och jag tycker faktiskt att spelet igenom var det väldigt fina miljöer. Den här pittoreska byn och de fina skogslandskapen med dimma och... senare i spelet blev det någon sorts snölandskap också som var helt weird i storyn, men som ändå såg coola ut rent visuellt. Och inomhusmiljöerna liksom var coola liksom, och ljuset och iscensättningen och sådär. Det var väl egentligen bara de här 3D-karaktärerna, för de har inte gjort det lera. De såg ju lite konstigt ut. Men jag tyckte ändå att animationen av dem utförde såg ändå helt okej ut. Det var lite weird här och där. Mm. Men för det mesta var det en belöning att få se någon animation när man hade utlöst eller löst något pussel. Inte utlöst något pussel. Men...
jag blev lite chockad ibland över hur bra animationerna var. I förhållande till hur litet spelet var. Att just animationer brukar vara rätt fula tycker jag i sådana spel.
Mm.
Små spel typ. Men ja. Och som du sa, att det ser snyggt ut. Det är ju typ därför jag röstade igenom det här spelet från början. När jag tog upp det som förslag. För att på ytan ser det ju snyggt ut så här. Och låter bra också. Det är mystery adventure game i den miljön. Men sen så, ja. Så fort man kollar under ytan så är det ju inte alls nice liksom. Men det ser ju fortfarande snyggt ut som du säger.
Alltså ja, deras team som jobbade med det grafiska och leran och alla handgjorda grejer måste ju ha haft... Det var ju där spelet känns det som föddes kanske. Mm. Det var den grundidén de hade. Men sen så gjorde de ingenting av det riktigt. Det är ju 60-tal, jag tycker inte det heller spelar så stor roll i spelet. Att det är 60-tal, det märks typ inte jättemycket.
Det är typ på hans jacka liksom så här.
Ja.
Som hans Tenhouse rör, det är väl typ...
Mm, det står på hemsidan här att set in a Cold War West Germany någonting.
Ja, just
det. Det är så här, de nämner aldrig ens att det är krig. Det finns ingen sån här samhällsdebatt eller någonting om det där liksom. Någon historisk kommentar liksom. Det är bara så här, ja, de har inga mobiltelefoner, mm. de har tv istället. Typ.
Ja, men varför ska det utspela sig då?
Är det omotiverat? Liksom,
ja, nej, precis, verkligen.
För att de bor där typ säkert, alltså de som är utspelat.
I 60-talet?
Nej, i västra Tyskland.
Ja, ja,
jag är jävligt imponerad om de gjorde det här spelet 60-talet då.
Faktiskt. Vad står det mer här på deras hemsida? Låt mig se. Ja, det står Atmospheric Moody Soundtrack. Och
just det.
Nu kanske vi ska bli lite positiva för en gångs skull. Jag tycker ändå musiken var riktigt trevlig i det här spelet. Det var några stycken som var extra särskilt trevliga. Och ja, inte jättemånga var det, men de gjorde sitt jobb bra. Och för det lilla spelet det var så räckte det mer än väl. Mm. Och det var ju att de hade hyrt in någon band eller någon liksom musiker som var helt fristående från det teamet. Så det var bara någon skön musiker i Tyskland eller kompositör eller någonting som gjorde det. Som säkert bara hade fått lite så här leads liksom, ja. Och gjort bra musik bara.
Och de leadsen var ju bra i sig säkert, att det skulle vara mystery och sådär. För det var ju så soundtracket lät på ett väldigt bra sätt.
Verkligen.
Faktiskt.
Det här Lazarus team var bra. Jazzlåten i stan.
Ja, jag älskar den kvällslåten med sax där.
Riktigt fint kvällsljus där också. Alltså visuellt. På tal om det kapitel 4 där, det var också någon konsert helt plötsligt. Som var riktigt cool faktiskt.
Ja, vi hade lite spridda åsikter om det på mötet, men du och jag tyckte om det, Alex.
Ja.
Jag och typ resten tror jag tyckte väl att det bara var väldigt långdraget och konstigt. För det var... Ja. Det, plötsligt kan man gå på ja, typ en konsert eller en spelning på torget i stan. Och de bara spelar den här låten riktigt länge. Och så får man välja lite typ vilka som det är lågsystemet, så får man välja lyrics åt de som sjunger. Men det är också så här, de säger sin line. Sen är det så här, jättelångt bara instrumentalt. Och sen får du välja igen. Och sen bara pågår det här rätt länge.
Man kan typ skjuta lite fyrverkerier under tiden. Mm-hmm. Men det är verkligen så här, luta sig tillbaks, lyssna på den här låten och inte tänka på någonting annat. Jag tycker ändå det är kul att de tvingar spelaren till att behöva gå på konsert för en låt i alla fall.
Jag håller med faktiskt. Speciellt nu så här efterhand är det nästan det bästa med spelet tycker jag. Just för att det var en väldigt egen grej som var ganska speciell och som jag kommer minnas med spelet. Också för att man som gamer är ganska rastlös. Jag kommer ihåg att Sanja höll i kontrollen, vi spelade tillsammans. Och hon höll i kontrollen när den här sekvensen var. Och jag var så här, kan du trycka, kan man inte göra någonting här? Typ såhär, så bara, ja nej, man ska bara kolla på den här låten. Låten som för övrigt var rätt schysst, tycker jag. Det var så här Tom Waits-aktig låt, liksom, en riktigt murrig röst.
Typ. Verkligen.
Och just därför var det kul att tvingas bara kolla på en låt. Jag menar så här, även om det var ju ganska länge i livet, jag håller med, men samtidigt i det stora hela så var det bara en låt man var tvungen att lyssna på. Det var lite modigt av dem att tvinga göra det, tycker jag.
Det blir väl också att det känns för långt för att jag inte njöt så mycket av spelet överhuvudtaget, så när det kommer en så här lång del där jag inte kan göra något för att progressa snabbare, så det är extra jobbigt.
Men du måste slappna av helt, du måste bara förstå att du inte kan påverka det.
Du är inte tillräckligt närvarande. Du måste meditera. Och, kom igen nu.
Men jag måste trycka på alla knapparna.
Nej, men jag gillade också att alla hade samlats där. Liksom. Alltså, även om karaktärerna var inte intetsägande så hade alla karaktärer i hela spelet samlats där. Till och med den här onda karaktären. Hade liksom glidit ner på torget för att se den här låten. Fast hon var typ fett upptagen med att vara ond eller någonting.
Idén om det var mysigt faktiskt. Att det var lite stadstorgmys.
Det enda som var lite synd var att den var lite för lång. Alltså, för låten, den hade ju liksom ett stick och så här. Och sen så efter sticket brukar ju sista typ refrängen eller någonting vara. Men då började det typ till stick. Och sen var det vers. Och sen var det vers igen. Och sen var det refräng. Och sen var det instrumentaldel. Och sen slutade låten.
Det var typ en Coldplay-låt helt plötsligt. Så här. Det var jättekonstigt.
Lång, liksom.
Ja, det håller jag med om att det var det för långt på riktigt.
Men det finns ett sånt... tillfälle i Wondersong, som vi har spelat med Spelcirkeln också och haft Spelcirkelpodd om också, där man ska, måste lyssna på en låt och en, se någon karaktär dansa typ eller någonting. Men där är det så att om man trycker bort det, då måste man börja om från början. Och det är fan lite över gränsen för mig alltså. Här behövde man inte börja om från början, utan det var bara att man var tvungen att vänta liksom. Så det var en bra balans.
Ja. Balans.
Hör det, Leo? Balans.
Nej, jag förstår ingenting nu alltså.
Står det mer här? Det står up to 10 hours of super exciting gameplay. Det tar ju någonstans mellan 5 och 6 timmar att spela igenom. Om man är riktigt noga, kanske drygt 6, eller?
Jag tror det tog mig typ 6. Man måste fan fastna rätt ordentligt för att det ska ta 10 timmar. Klara det här.
Ja, verkligen. Och fastna är ju ganska svårt i det spelet. Var det något pussel ni fastnade på tal om det?
Ja, någonting med fåglarna i stadskvällsbyn då.
Det var ju också ett ganska dåligt pussel.
Ja, men det var lite weird faktiskt. Att man skulle mata dem på ett specifikt ställe. Så det kollade upp faktiskt.
Precis, för det man fattar ganska snabbt att man ska mata fåglarna. Och vad är det? De ska väga mer så de tynger ner en antenn eller någonting.
Ja, precis. Ja.
Och du kan liksom locka ner fåglarna på typ 3 ställen på torget. Men du kan inte mata dem där. Men om du går iväg till... så här där bryggan där båten är.
Trädet.
Ja, trädet. Ja. Då kan du locka ner dem och där kan du mata dem. Och
det är lite weird.
Väldigt konstigt. Ja. Det är så här, du förstår vad du borde göra, men du ska bara göra på en konstig plats.
Ja.
Du måste testa alla platser först på ett så här obekvämt sätt.
Precis. Ja. Nej, det var bara, och du får ingen förklaring till varför du inte kan mata dem i stan. Nej. Det skulle också, de skulle kunna ha gjort en one-liner om de skulle haft designen att kunna använda vilket item var som helst när som helst, så skulle de kunna ha en kommentar om att så här, varför det inte funkar i stan.
Ja, precis.
Men det hade de inte. Nej. Det var bara så här, du får inte typ, det här valet.
Typ att fåglarna vågar inte äta nötterna här för det är massa folk eller någonting, precis. Eller hur? Så var man tvungen att gå till trädet. Ja.
Det var lite kul dock med den här jävla flöjten eller pinna. Vad han hade där? Det lät verkligen som en sån fågel. Det var så konstigt. Pipan, ja. Såhär, liksom. Såhär, vad är det för jävla flöjt? Liksom?
Jag fastnade på en också liten grej och det var... vid något, man kan typ sparka på en... elstolpe, så kommer det lite fireflies ut.
Just det.
Och sen kan du klicka på fireflies. Och det här fattade inte jag, för att allt annat i spelet har en ganska tydlig highlight när du har en musen över det, om du kan integrera med det. Och den highlighten var väldigt otydlig på eldflugorna. Så jag hade bara inte försökt att klicka på dem. Och sen till slut googlade jag, så var det såhär, okej, du kan klicka på dem. Och sen då hade jag en burk, så att då fick, eller en glasburk, så då fick jag alternativet att glasburka dem, så var det löst.
Just det. Nej, men vissa highlights var lite weird faktiskt. Jag fastnade på några ställen också. Det var väl, jag såg inte att det var någon sån här grill på någon balkong typ i kapitel 2. Och sen var det väl de två pusslen i spelet som var bäst inom citationstecken. Det var väl när man skulle skriva någon lista liksom, skicka något fax eller vad det var, och skriva ner en lång sifferkombination. Och en del av sifferkombinationen var skriven på ett hus uppe vid den här meteorologens väderstation. Och sen var det ett annat pussel där man skulle hitta någon sorts historisk kronologi över olika tecken och sådär. Mm. Vilket också kändes ganska bra för vad det här spelet...
Det var i alla fall pussel på riktigt på sätt som kan uppskattas lite, tycker jag.
Men då hade jag typ vant mig vid att spelet var väldigt enkelt och inte hade så kreativa pussel, så jag orkade inte kolla upp det typ, utan jag bara, kör vidare bara typ.
Ett av dem så kanske... dummaste pusslen på sätt och vis är ju den här elledningen man måste fixa.
Ja, oh, just
det. Du måste binda ihop lite elkablar, men du kan inte ta i dem för att få stötar.
Det är så dumt.
Så du löser just det genom att ta på dig en metallrustning på elledningarna med metall på händerna.
Det är jättekonstigt.
Ja.
Mm. Oh, sen var det väl vissa grejer i det här dialogsystemet som var lite jobbiga också. Att om man hade träffat en karaktär så kanske man hade 5 frågor att ställa. Och så ställde man en fråga och sen så hoppade man till en viss del av konversationen. Och sen det enda man kunde göra var att säga hej då. Och man var tvungen att starta konversationen igen för att ställa nästa fråga. Typ sådana grejer var liksom ganska jobbiga. Och det känns som att man var tvungen att ta omvägar i liksom dialogträden för att hitta rätt till slut. Så här. Och vissa dialoger gick inte att trycka förbi heller. Eftersom man var tvungen att repetera dem i det här systemet så var det ju extra jobbigt att se dem igen. Typ den här muskelknutten i kapitel 4 i stan.
Just det.
Han kunde man inte trycka bort.
Nej,
till exempel. Så jävla, det var så himla irriterande.
Ja, det var väldigt weird faktiskt.
Ja. Ja, men jag hoppas att ni har fått en lite bra bild av typ vad det här spelet är för någonting. Och varför ni inte bör spela det. Men vi kan i alla fall, tycker jag, gå igenom lite bara var och en vad ni tyckte bäst om med det här spelet. Något tillfälle eller någon karaktär eller något som inte har nämnt hittills. Och vad den tyckte sämst om, typ.
Mm.
Ja, vill du börja, Oliver?
Sure. Jag tyckte väl bäst om paketeringen som är liksom det grafiska och ljudet, typ. Ja, musiken. Det låter som att det är mycket, som att så här, det är mycket som borde vara bra med spelet. Men det är verkligen på ytan, det är bra, liksom.
Mm.
Men ibland, det ser ju stundtals väldigt vackert ut och det låter väldigt fint. Sen gillade jag Trude som karaktär också. Hon kändes som att hon var sig själv, typ. Det var man köpte den karaktären. Så det är ju musiken, typ. Och den spelningen i byn på kvällen tyckte jag var mysig också. Det var typ bäst. Nice. Du då, Leo?
Det bästa tycker jag väl var typ de tillfällen då man var i stan och behövde lösa pussel över ganska liksom stora ytor. För det, då fick de ändå till mycket av det som är nice med point and click när du har ganska många trådar samtidigt och du måste liksom lösa många olika situationer. Det var väl det bästa.
Just känslan av att man går ut på det här torget och vet att det finns massa man kan göra i ett point and click-spel. Mm. Det är ju lite mysigt, så här, den känslan. Det är upplägget.
Mm. Jag vet inte om jag har något att tillägga där egentligen. Jag håller med det ni säger.
Mm.
Framförallt det du sa, och jag tycker att det är väldigt snyggt och så här, cool, de här coola miljöerna liksom, och cool musik och sådär. Men framförallt grottscenerna tyckte jag var väldigt snygga. När man var inne i den här grottan eller tunneln eller vad det var för någonting i berget.
Mm.
Med vattnet och sådär. Det var riktigt coolt. Eller riktigt coolt var det kanske inte. Men,
du kände själv. Så
ja,
jag kände nästan lite för positiv.
Ja, men jag kände mig lite falsk när jag sa det. Jag tar tillbaka det. Det var snyggt i alla fall. Det var väl någon scen här och där liksom dialogen var lite rolig. Typ det var till exempel när den här läkaren eller forskaren som hade fångat den i det här labbet stod och sa en massa weird läkargrejer typ, som inte hade med någonting att göra, men som var så typiskt här, ja, ett skämt om att läkare bara säger en massa saker som ändå ingen fattar typ.
Mm.
Det tycker jag var ett ganska roligt skämt som inte var för så här uppenbart liksom, som de flesta övriga skämten var.
Mm.
Vad tyckte vi sämst om det här spelet?
Ja, det är svårt. Svårt att säga.
Svårt att säga ett ord eller
en
mening.
En grej liksom, ja. Men då får väl jag banta ner det till. Alltså hur allt skrivet egentligen. Hur hela storyn var uppbyggd och hur det berättades. Liksom dramaturgin och så här. Det var osammanhängande och platt och ytligt och så där.
Jag sa ju redan att om man ska peka på en grej så tycker jag det är designvalet att inte låta en använda alla items på alla saker.
Just det.
Som är lite praxis i genren på något sätt.
Ja, precis. Men också bara för att det leder till så mycket mer än det systemet de valde. Men överlag är det, mest är det bara helhetsintrycket som inte är så bra.
Mm.
Ja.
Du var inte heller så imponerad, om jag minns rätt, av miljöerna eller det här handgjorda.
Alltså det är ju det som de har som deras riktiga USP skulle jag säga. Men nej, jag tyckte inte det var så jäkla snyggt i slutändan ändå. Jag tyckte vissa bakgrunder såg lite så här collageaktiga ut, ihopklippta. Och som jag var inne på förut i början så Jag tycker inte de är bra på att använda färger och ljus för att lägga fokus på saker. Att allting är bara lite platt, lite samma.
Mm. Ja, jag har ju sagt så mycket om vad jag inte tycker om här. Men det är så mycket konstiga smågrejer också i berättandet som inte alls hänger samman eller har någon betydelse för någonting. Typ i kapitel 4 tror jag det är, kanske 3 också, så dyker det upp så här, det blir svart skärm och så står det någonting på skärmen, något som har med storyn att göra.
Just det.
Och det har man inte gjort det tidigare i spelet, så det är bara det kapitlet och de gör det. Och det är så här random bara. Mm. Att varför gör de det där? Alltså, det betyder ingenting. Och sen är det typ mellan kapitlen så hamnar han i någon sån här drömvärld där det ser lite ut som det här stället i Stranger Things som Eleven hamnar i när hon tänker djupt och sådär, försöker hitta personer. Det ser ut som det stället och det är så dåligt gjort och får ingen förklaring till varför sen, alltså varför det ens existerar eller varför huvudpersonen hamnar i det här stället. Och så här.
Det känns som att de bara försöker vara lite Twin Peaks-mystiska.
Ja, men då någonstans behöver det ju förklaras då på något sätt varför det blir så i slutändan. För man blir lite äggad. Vad är det här? Så här, oj, dör han nu? Eller, ja, när han återupplivades så, men åh, han är här igen i ett kapitel senare. Men sen så bara, okej, okay, nej, det var bara någonting som inte hade någon betydelse. Ja, hej då, verkligen. Typ. Ja. Så ja, massa sådana små grejer liksom som var riktigt dåliga. Fanns det någon typ av samhällskritik eller någon symbolik i det här spelet? Eller vill det säga någonting till oss stackars spelare?
Nej, det är väl det som är problemet lite som du snackade om. Så här. Alltså, konstigt att det inte var något kalla kriget-referenser.
Mm, konstigt.
Om det utspelar sig då liksom.
Nej, det vill ju ingenting det här spelet.
Nej, precis.
Alltså med det det berättar.
Nej, och det är ett problem på något sätt. Mm. Det vill bara ha massa referenser. Det vill bara berätta om andra spel som är bra. Typ.
Mm. Det är så här, ja. Ni kollar på Twin Peaks istället. Bara, yes I will.
Ja, ja precis. Nej, så hittar jag ingen symbolik eller någonting.
Nej, verkligen inte. Som de skriver om love och friendship och rootlessness och alla de här bullshit-grejerna. Det finns ingenting sånt att hämta någonstans.
Det enda jag vill berätta det är väl att 3D-scanning ser rätt coolt ut. Typ.
Mm. Ja, exakt. Så här. Mm. Nej, men jag hade varit imponerad om jag hade några kompisar som hade gjort det här spelet. Mm. Men att köpa det här spelet för 320 kronor, så mycket som Broken Age kostade när det var nytt. Mm. Och andra lite större spel i genren, som Thimbleweed Park och sådär, som har kostat så mycket i början. Och köpa det här spelet av en helt ny studio som har gjort ett halvdant jobb, det känns alldeles för mycket. Det är också en negativ aspekt, tycker jag. Att de inte satte ett billigare pris på det. Visst, ekonomi har ju med andra saker att göra också, men det är lite som att med det priset så säger de att det här är vad du kommer få uppleva, för att genren har ett visst prissystem liksom. Jag kanske fattar vad jag menar lite grann.
Ja, faktiskt. Jag tänkte inte på det så mycket när jag satte betyg på det förut, men det spelar fan roll. Att skriva att det är 10 timmar av super exciting gameplay eller vad fan det stod, och ta så mycket betal för det. Det drar fan ner betyget för mig. Ja. Jag tänkte för det faktiskt. Precis. Nu när jag tänker på det mer, för det är fan inte nice. Alltså.
Det kommer ju till betyget.
Det gör skillnad.
Verkligen. Det kommer ju till betygen strax, men det drog ner betyget för mig väldigt mycket också. Mm. För att de förväntningarna jag får då är ju inte alls vad som upplevs eller efterlevs sen.
Nej, precis.
Det har de redan failat redan där egentligen. Redan i reklamkampanjerna. Så.
Ja, visst.
Ja, men jag skulle inte vilja köpa, jag vet inte, Rayman Origins för 700 kronor typ. Alltså, nej, eller för sig, det är ett gammalt spel. Men ni fattar vad jag menar. Mm, så här.
Absolut.
Ja, även om det är ett AAA, inte AAA-spel, men det är gjort från en stor studio, så är det ändå så här, spelet säger att det inte borde vara den prisklassen på något sätt. Men här har de liksom inte alls tänkt på det. Jag vet inte, det kanske är för att folk är så här rika eller någonting i västra Tyskland eller något och inte tänker så mycket på de bästa av pengarna. Jag vet inte.
Jaha. Nej, vet fan.
Ja. Ska vi hoppa till betygen eller?
Ja, jag tror det.
Ska vi se, jag har skrivit upp på lista här vad var och en gav och vad genomsnittsbetyget blev. För hela spelcykeln alltså. Vi hade ju möte om det här för några veckor sedan. Och mitt betyg då var 57%. Och det är ändå ganska generöst. Det är det lägsta betyget jag någonsin har gett ett spel i spelcykeln i alla fall. Och det här är väl vårt, ska vi se här, spel nummer 15. Nej, 16. 16 är spelet vi spelar. Och jag vet inte, jag skulle nog kunna ge det ännu sämre. Men jag spelade det här med Laura och vi hade ganska mysigt när vi spelade det. Det var så här, trevligt att se de här miljöerna och så. Så det drar ju upp betydligt lite. Men det är mer min personliga liksom, upplevelse av det mer än vad jag tänker på. Någon sorts objektiv grej. För spelbedömning är ju väldigt objektivt, alltid.
Ja. Det där är ju svårt med betyget.
Ja. Nej, men det var trevligt att jag gjorde det med Laura. Det drog väl upp betydligt lite grann. Så det kan vara bra att känna till för er läsare där ute. Eller inte läsare där ute, utan lyssnare där ute. Att sammanhanget spelade in i mitt höga betyg på 57%. Och ska vi se, Leo, du gav spelet näst sämst av alla i spelcirkeln. 45 av 100. Mm. Comments?
Not really. Jag menar, vi har liksom suttit där i typ en timme och bara whinat på spelet. Så jag tycker det är lite förklarar.
Kan vi inte göra det någonting igen?
Ja, just det. Ja.
Det är lite skönt att få göra det, tycker jag.
Ja,
ändå. För att man har ändå spelat spel i livet och har någon sorts bild av hur ett spel borde vara och vilka fallgropar som finns och spelet fastnar i och så vidare.
På ett sätt är det uppfriskande, för man har spelat så himla många bra spel och då tappar man nästan liksom sin kompass för vad som är ett bra spel. Så det är lite skönt att få en bättre, vad ska man säga, bredd på ens betygsskala nu på något sätt.
Ja, framförallt det faktiskt med betygsskalan. För det är svårt liksom, att alla spel du spelar ligger på så här, någonstans mellan 8 och 9 av 10. Liksom. Mm. Då, ja, det är svårt att säga liksom, vilket är bäst egentligen av Firewatch och What Remains of Edith Finch.
Verkligen.
Det är så här, ja, jag vet inte.
Men nu blev jag lite intrigued. Vem var det som gav sämre?
Olga gav spelet 4200. Det var nästan lite nice. 42 är en nice siffra.
Liksom. Ja, precis.
Det är lite vilseledande faktiskt.
Det är lite vilseledande. För det känns som att det här spelet skulle kunna skriva att de är inspirerade av Liftarns guide också.
Ja, lätt.
Ja. Men ja, det är de ju inte, hoppas i alla fall. Då gör jag min min, jag trycker tummen i pekfingret mot det här stället mitten av ögonen. Och
man får så här direkt ont i huvudet för att något är dåligt.
Trycker på, liksom. Vad heter det stället på kroppen?
Näsroten.
Ja,
just det.
Ja. Ah, ja. Oliver, du gav spelet högst av alla i spelcirkeln. 60 av 100. Och har det att göra med att du var den som från början valde ut att vi skulle spela det här?
Kanske. Nej, men alltså, det kan det säkert göra om man ska göra en analys på det.
Ja.
Alltså, du kan ju inte fråga mig det.
Nej.
Men förstår jag vad jag menar. Ja. Alltså, musiken var nice och jag tyckte det såg vackert ut. Och det är väl det som där upp det. För när man satt och spelade ganska länge i den byn typ, så alltså förstår jag vad jag menar, att det fanns i alla fall någonting som gjorde att man inte gick och stängde av det direkt. Mm. Men sen just nu när vi snackar om det där med priset och att de säger att det är 10 timmar, då blir jag lite provocerad och vill ner till typ 55 eller något.
Mm. Ja, typ som jag hade 57 där. Jag hade ju näst högst betyg i spelcirkeln.
Ja.
Den här gången. Det kanske är också för att man spelar ganska mycket spel som är så himla bra idag. Det finns så mycket, mycket spel där ute. Och många är så sjukt bra alltså. Som inte kommer fram heller. Och då är det här så här, okej, det här spelet lyckades ju komma fram och fick ganska mycket pengar och grejer. Och ändå så ta fatt. Då blir man lite provocerad av det. Och lite, man är lite bortskämd också med bra spel idag. Spela sällan dåliga spel alltså. Det här är inte dåligt, men halvdana spel då.
Ja, precis. Det handlar ju om förväntningar och allt sånt liksom. Och vad det här spelet ska jämföras med på något sätt.
Och vad de säger att de är, framförallt. Ja, det är helt sjukt vad de säger liksom. Eller skriver på sin hemsida.
Ja, precis.
Ja, men det är väl bara ganska tydligt så här, det här är verkligen inget man skulle någonsin rekommendera någon att spela egentligen. Inte för att det är fruktansvärt då liksom. Det är bara så här.
Nej, men precis.
Ja.
Med förbehåll för att om man älskar genren jättemycket och liksom vill ta del av genren på något sätt.
Och sen, det kan vara så att folk som verkligen älskar genren tycker extra illa om det för att för att det bara refererar så mycket till annat och
provocerande då liksom. Ja. Ämne jag skulle tipsa om, det är nog om jag vill liksom, just den här 3D-skannade grejen, om jag vill så här, om du vill testa ett spel som ser snyggt ut och har en speciell teknik, så spelar det här spelet.
Ja. Det andra spelet som också har den här tekniken som är snyggare.
Vad heter det nu?
Herman Hollywood tror jag det heter, eller något namn på H och sen Hollywood.
Det är inte släppt än, eller hur?
Tror inte det. Men jag tror att det också är tyskutvecklat, vilket är lustigt. Men det ser snyggare ut i alla fall. Det verkar potentiellt bättre.
Just det såg riktigt bra ut faktiskt. Du visade någon video som
Harald Hollywood, tror jag det var.
Harald Hollywood.
Ja.
Men jag håller med Oliver, om man tycker att det är coolt med den här tekniken och så, och vill se det, så kan det vara värt det. Men inte 320 spänn för guds
skull.
Nej,
det är väl det som är
för guds skull.
Så ja, det var väl det då, eller? Betygen är satta. Vill vi prata mer om det här spelet?
Nej.
Vi lämnar det bakom oss, va?
Gå vidare.
Ja.
Nästa spel vi ska spela heter ju Hylix.
Har ni hunnit börja spela det?
Nej.
Nej. Jag tänkte att det verkar ganska kort, så jag tänker att jag väntar på det så det blir närmare mötet.
Ja, jag började lite igår faktiskt.
Men det är typ ett RPG.
Hittills har jag inga quests alls. Jag är lite förvirrad av det. Men ja, vi får prata om det när det väl är dags.
Så håll till godo, det kommer ett avsnitt om det.
Precis, men inte om 2 veckor. Nej. Då kommer vi faktiskt inte prata om det, utan vi får hitta på något annat helt enkelt. Och vad det blir vet vi inte än.
Nej, det är ju spännande. Ni får gärna önska avsnitt om ni har något ämne ni vill att vi ska prata om. Eller något som vi redan har pratat om. Typ spelmusik gillar vi ju att prata om. Och de här gissa spelet avsnitten också.
Just det.
Story mode, som vi kallar dem. De gillar vi att göra, och jag tror att lyssnarna har uppskattat dem också faktiskt.
De är riktigt mysiga.
De har tyckt att det har varit mysigt med nära berättarröster.
Lite ljudbok liksom.
Ja.
Ja, men vi får se helt enkelt vad som blir av om 2 veckor. Men någonting blir det i alla fall. Vi kör ju på nu. Det här är ju 2 av Spelcirkeln, så den har bara börjat.
Underbart va?
Faktiskt.
Spelhösten har börjat.
Mm. Det är så himla mysigt.
Det är verkligen det. Man vill nästan spela om Night in the Woods. Bara för att det är höst igen.
Ja, och det är så sorgligt att han gick bort också. Och den musiken är fantastisk. Jag lyssnade igenom soundtracket igår.
Nej, det gjorde det.
Sjukt bra. Varenda stycke är verkligen så här, nice liksom, på något sätt. För mig i alla fall. Ja, kom ihåg att glida förbi bort och köpa öl. Så ses vi nästa gång.
Ja, visst. Ta hand om er och spela något mysigt. Och framförallt, prata spel.
Prata spel.
Just det.
Bra där, Leo.
Får aldrig till det.
Ha det bra, vi hörs.
Hej, hej.
Hej då.
Hejdå!